Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Podplay.
Välkommen till avsnitt 49.
Jag vet inte fan vilket det är.
Av podcasten Torka mig i röven. Podden där en går dåligt, Olle, och jag, Erik, mår dåligt. En catchy titel du hittar på, Olle. Eller slogan.
Det känns som du hatar den här tröcka. Du bara vet att folk tycker om den. Men du hatar den ändå.
Jag gillar inte underrubriker så mycket. Nej, men mycket så. Klinisk barnpsykologi. Hur mår barnen där ute egentligen? Alltså, jag vet inte. Jag gillar inte underrubriker så mycket.
Nej.
Men det här är en podd i alla fall. Jag är din personliga assistent och vi snackar om det, va? Hur är det egentligen att sitta i rullstol? Hur är det här livet på 4 jul, va?
Ja, sen pratar vi mycket om hur det är att vara ledsen också.
Ja, och jag är psykiskt sjuk. Så jag pratar om det och du pratar om hur det är att må dåligt fysiskt, va?
Mm. Men Bohunde, nu är vi till din julspecial, okej?
Precis, för vi har ju kört i första advent, andra advent. Vi släpper torsdagarna efter, alltid. Och då blir det ju liksom naturligt då att vi ska fira advent på något sätt här i podden. Så då har vi skrivit 4 julsagor. Du har skrivit 2, jag har skrivit 2.
Mm.
Först var det, vad fan var det först då? Det var Grinchen som stal julen.
Just det, stigen.
Fast en psykiskt sjuk version. Sen så var det Ferdinand som var psykiskt sjuk också. Så du har liksom mobbat mig och sagt du är psykiskt sjuk och bla bla bla. Och du är ful som styggen, eller som Grinchen. Och nu är det då dags för mig. Och jag vill inte mobbas, jag vill göra något fint, va?
Du tänker större.
I'm the bigger man.
Just det.
Så en av mina favoritfilmer att se på jul, en sån här mysfilm. The Trading Places. Har du sett den?
Med Eddie Murphy.
Ja, exakt. Mm. Eddie Murphy och Dan Aykroyd. Det är han från Blues Brothers. Och den går ut, för den som inte har sett den då, den är väl inte julfilm egentligen, men den är lite så julmirakelkänsla. Den är lite, ja, men den är lite mysig liksom. Så den går ut på att Eddie Murphy och Dan Aykroyd, de spelar en varsin karaktär. Eddie Murphy är en tiggare. Han får mig att tänka lite på dig. Jag såg den här häromdagen, så får jag tänka på dig, Olle.
En tiggare alltså.
Ja, en tiggare.
Just det.
Och han är handikappad, va?
Du, jag måste bara stoppa en snabbis här nu. Har du tagit din ADHD-medicin då?
Jag har tagit min ADHD-medicin.
Du hör, varför pratar du så fort då?
Varför ska du hålla på?
Okej, kör på. Det blir jättebra. 8 riktigt bra minuter med det här avsnittet. Kör på bara. Fortsätt med det igen.
Okej då. Då ska jag ta en... Men alltså, förlåt, men jag kanske kompenserar för det här jävla Ferdinand-avsnittet. Så här. Ja, Ferdinand.
Ja, det var ju du som bad att läsa det så, va?
Ja, men då kanske det var långsamt och det här var snabbt då. Jag vet inte.
Ja,
jag kanske vill rycka med lyssnarna.
Nej, men om du vill ta steget över till Energy, så är jag att stoppa dig.
Energy, ja precis. Men det är lite morgonradio på oss. Vi kan väl testa det.
Okej, fortsätt då. Filmen handlar alltså om att Eddie Murphy
är handikappad, tiggare. Han kan inte använda sina ben. Han har typ förlorat dem i Vietnam eller någonting, säger han. Så han säger, give me money because I can't walk. Okej. Okay? Det är lite som du. Staten, snälla ge mig pengar, jag, I can't walk.
Just det.
Men kanske precis som du, så kan ju han i själva verket gå. När polisen lyfter upp honom så visar det sig att hans ben fungerar och att han egentligen bara är lite lat och vill ha gratis pengar. Mm, just det. Sen har vi Dan Aykroyd då, som är en rik, smart och ganska snygg affärsman. Han är snygg.
Mm.
Lite som jag. Okej, men så helt plötsligt en dag så blir den här rike mannen arresterad. Och så blir han behandlad precis så som Eddie Murphy blir. Han blir behandlad så som en afroamerikan blir behandlad. Och samma dag, han blir locked up in jail och beaten up. Och han får inte sina rättigheter tillgodosedda och sådär. Mm. Samma dag blir Eddie Murphy, hemlösa mannen, upplockad på gatan. Det kommer en limousin, va? Till hans lilla pappskylt där han sitter. Och så säger de, hop in the limousine, you'll get a job in Wall Street. Och så får han ett jobb på Wall Street, va? Och så får han leva lyxlivet. Och så får Dan Aykroyd leva i finkan.
Just det.
Ombytta roller. Perspektiv.
Ja, precis. Ja. Spännande ändå.
De tar alltså med sin personlighet in i den andra situationen. Och det är lite som jag, va? Jag känner mig fri och öppen. Jag är som någon slags Jesus som går runt här och är snäll mot alla. Men det kanske jag bara kan vara därför att jag är privilegierad, Olle.
Ja, privilegierad på vilket sätt nu?
Ja, men om jag var som du, då kanske jag hade varit mer bitter som du. Om jag hade blivit så rövknullad.
Det är jag inte.
Om jag hade blivit så rövknullad av Gud, så kanske jag också inte hade trott på Gud. Förstår jag vad jag menar? Det kanske är lätt för mig att tro på det goda när jag har fått så mycket gott, va?
Men definitionen av det är typ Gud. Är det du sätter igen?
Det var ett exempel. Okej.
Okay.
Så frågan är då, hade jag varit mer självisk så här om jag var dig? Och hade jag kanske blivit mer optimistisk när jag väl kom tillbaka till mig själv sen?
Till början med tror jag inte det är möjligt att vara mer självisk än du är. Men låt oss inte fastna.
Nej, men jag är altruist, va? Och sådär. Nej, men så här. Jag har mycket ångest.
Mm.
Frågan är, hade jag haft så mycket ångest över mina ilandsproblem om jag visste hur det var att leva som dig, va?
Ja.
Så jag började tänka. Oj, vad jag tänkte.
Oj.
Jag satt och tänkte, Olle. Jag satt och tänkte, vad händer egentligen om du och jag byter liv? Får jag perspektiv då? Börjar jag behandla dig bättre när vi väl ses, kanske?
Ja.
Blir jag en snällare människa mot mig själv kanske? För snäll mot andra är jag ju redan, som jag har gått igenom. Men det är ju att jag har så svårt att vara snäll mot mig själv. Så jag kollar upp det här med ombytta rollerfilmer. Och det är ju en hel genre, Olle.
Alltså, jag känner ju bara till den du nyss pratade om.
Men 89, Olle, redan då, så kom en film som heter Vice Versa. Där har vi arbetsnarkomanen Dave, eller vad han heter, pappa. Han hinner aldrig med sin son. Hans son säger, åh, kan inte vi leka? Nej, pappa ska jobba. Åh, kan inte vi leka? Nej, pappa ska jobba. Och det är lite samma som oss, Olle. Ett barn och en vuxen.
Hur tänker du då? Utveckla här tanken.
Jo, men liksom så här, jag kan inte relatera till dina problem så här. Åh, jag är så sur på arbetsterapeuten som tycker att jag andas för dåligt. Och så kommer du till mig och så här. Och så sitter jag och gnäller så här. Åh, jag har en så himla svår uppgift på psykologprogrammet. Och det är för komplext för dig att förstå. Och du blir så här, varför, vad är det här? Men om vi byter liven då, så ser du att oj, det där han gör på psykologprogrammet, det är väldigt imponerande att han ens lyckas lösa den där uppgiften. Det är så många svåra ord som han måste stöta på varje dag. Och jag kanske får lite perspektiv. Gud, vad jobbigt det är att liksom leva det här. Oh boy och Billys panpizza-livet. Barnlivet.
Jag vet inte att du var mage och uttalade i den frågan när du såg ut som du gjorde under tonåren.
Ja, precis. Jag drack O'boy och åt Billis i den åldern då man brukar dricka O'boy och äta Billis. Eller hur? Jag var ett barn. Och det kanske är bra.
Jag fick ju, apropå det här med F-störing, Erik, fick jag ett jävla tecken på att du liksom alltid ligger latent i den här storyn.
Ja.
För det var ju såhär, nu när vi kör med i tv och sådär, då säger ju, du vet vad, vi får två frukostbufféer nu av det. först får vi en på hotellet och sen får vi en afternoon.
Ja, men det är det. Det är det. Ja, det är verkligen bulimi. Mycket in, mycket ut. Men nej, men det är samma. Okej, okay, så jag är vuxen, du är barn. Ibland kanske kan vara hälsosamt att byta. Okej, okay, vidare.
Så köper den.
Sen så finns det en annan känd i, vad heter det, i ombytta roller-genren. Och den heter Switch.
Switch.
Så vi har Trading Places, vi har Vice Versa, och så har vi Switch. Mm. Och Switch kom 91. Och den handlar om, den här är fin. Vi kan spela upp en trailer för den.
Hey, Margo.
I'm having a surprise party Sunday night.
Oh, yeah?
Steve Brooks was never content with just one woman. Or two. Or three. God knows, half the women in town could have killed him for being such a womanizer. One did.
Just det, så vad har vi här? Jo, vi har en womanizer som ligger runt. Och så, jag älskar trailern, de är så här: one woman isn't enough for him. Two women isn't enough for him. Even three women isn't enough for him. He wants to have sex with them all. Han är ett riktigt, en mansgris, va? Han ligger runt, slutar med att en av tjejerna han har bedragit faktiskt mördar honom. Han kommer till himlen, eller kanske helvetet, am I right? Han har knullat runt, va, och ljugit för kvinnor och knullat. Och så nu så kommer han till helvetet kanske då. Men då så får han en möjlighet, va, att komma upp till himlen. Men då måste man ju gå igenom, vad då, Olle?
Paradisen.
Skärselden. Man kommer till helvetet, och så om man vill komma upp till paradiset måste man gå igenom skärselden.
Just det.
Skärselden är då att vara kvinna. I dagens samhälle, det är inte jag som säger det här, men skärselden är att vara kvinna. Så han måste leva som kvinna. Och inte bara det, utan he has to live the worst life possible. He has to live as a blonde. Så han blir liksom,
det känns att den här filmen är gjord för tester och sen.
Ja, men han blir liksom bimbo då. Och så märker han hur svårt det är att vara kvinna. Och det där är ju liksom, det där är samhällskritik. Och det är där vi är ute efter, Olle. Det är det där vi är ute efter. Jag ska få perspektiv på hur tufft
det är. Men tänker du att du är bromenärsen här? Eller tänker du att du eller hur det är som...
Jag är mannen som har det lätt och du är mannen som har det svårt.
Just det.
Pojken. Då ska vi se. Så det här är då upplägget för veckans julsaga. Erik är en psykologstudent. Han har en flickvän och han har goda relationer till ett par vänner. Relationen till kompisen Anton hänger på att de sitter och gör roliga röster och larvar sig för att underhålla varann. På vintrarna reser de utomlands och hyr en varsin very fast motorbike. Relationen till den andra vännen Andreas Hoke går ut på att de tränar ihop. Oftast umgås de på sommaren och då cyklar de iväg till någon basketplan och spelar lite basket någon timme. Sen cyklar de kanske ner till en badplats och dyker i. Ibland spelar de badminton eller går på gym. Erik lever drömlivet. Men ibland har han lite svårt att vara tacksam över det. Olle är en journalist utan muskler. Kuvad under de begränsningar som genetiken satt över honom har han insett att precis som Malcolm X behöver han jobba twice as hard to get half as much. Ja, du fattar vad det betyder, Olle.
Det var lite svårt med engelska, men jag tror jag förstår.
Du behöver anstränga dig dubbelt så mycket som liksom din jämlike på NVT, tidningen, för att få hälften så mycket belöning. Alltså, du är liksom...
Vad du har sagt.
Det är Malcolm X.
Det är riktigt bra. Dubbelt så mycket för hälften, så är det fantastiskt. Fortsätt.
I tystnaden sitter Olle och gnetar på. Han skriver och skriver. När assistenten Erik, som har allt, dyker upp på arbetspassen, tänker ibland Olle att du har så mycket gratis. Du har så många fördelar som du själv inte ser. Olle kan inte uttrycket privilegierad, men det är det han menar. Eller, vad tycker du, Olle? Är det här accurate för hur ditt liv är?
Jättebra.
Mm, spot on. Bra, fortsätter vi.
Yes.
Om han bara visste, tänker Olle, hur bra han har det, då hade han aldrig suttit där och grinat och bölat och gnällt. En dag får Olle möjligheten att vara med i TV. Det är hans dröm. Men dagen då han ska dra iväg så har han råkat dra på sig en förkylning och måste ställa in. Så här har det alltid varit för Olle. En förkylning som andra människor bara hade kunnat jobba igenom. Det måste han åka till sjukhus för. Åh, genetiken har verkligen knullat mig i röven, säger Olle när han ligger där på sjukhuset. Den kvällen går Olle ner på knä framför sängen och ber till Gud, eller så här. Han ber sin assistent att vika honom på ett sätt så att Gud ska förstå att det är en sittställning för bön som han försöker uppnå. Olle vet inte riktigt vad det är han ber om, men man skulle väl kunna säga att han ber om en chans. En enda chans i livet. Det är allt han behöver. Och det kanske är för att det bara är en vecka fram till jul. Eller så är det för att Gud tycker att Olle har lidit länge nog nu. Eller så är det därför att Gud tycker att ja, men var inte så jävla, du kanske inte är så jävla kaxig när du får pröva och se hur svårt det är, Olle. Så kanske Gud tänker. Eller hur? Men hur som helst, så Gud ger Olle en chans när han ber den här bönen. Han ger honom en chans på livet. Han ger... Gud gör så att det slår ner en blixt, va? Olle och Erik jobbar tillsammans. Erik är där och nattvaktar Olle. Och ser till att han inte kvävs och vänder på han. Och så sen så ska han flytta Olles sån här respiratormask. Bibap-masken. Och då så slår det ner en blixt, va? Som går in i Olle och som går in i Erik. Och så... Och så slås de ut båda två. Och när de vaknar upp så märker Olle att han kan röra på benen. De muskulösa benen. Och Erik märker att han inte kan det, utan att han ligger där i Olles säng på sidan och inte kan röra sig.
Äntligen så benig som han vill vara.
Precis så smal som man alltid har drömt om att vara, precis. Exakt. Erik skriker då. Och så börjar han hosta och kvävs nästan. Och så Olle i Eriks kropp då börjar göra armhävningar direkt och börjar springa runt och jubla. Och så testar vi och blickar ett år framåt, tänker jag. Olle har då i Eriks kropp, med Eriks möjligheter, med Eriks kontakter, dels en iPhone 10, vilket är väldigt imponerande för Erik. Jag tänker att han har en fast bostad, han bor inte hemma som mamma. Han har styrt upp sitt liv, han har inga skuldbrev, fakturor som hänger över honom. Och så har han också svalt stoltheten, tänker jag, Olle. Och bara slutat vara så jävla bitter och bara hoppat på farsans grej. För att det har jag tänkt på, det är ju en ångestgrej för mig. Att jag liksom, alltså jag hade ju förmodligen bara kunnat utnyttja det här att min pappa är med i TV. Och liksom glida på hans räkmacka. Men då har jag någon konstig stolthet som står i vägen. Och den hade ju du svalt. Du har ju ingen skam i kroppen, utan du bryr dig inte om det är nepotism eller vad som helst, utan du hade ju bara bröstat den och gått in i Svenska Nyheter, eller hur?
Ja, jag tror det.
Ja, det hade du. Ja, så Olle fick ju rätt då. Han hade ju mycket lättare. Det var ju mycket lättare än Erik fick att verka. Och hur går det för Erik då?
Det är det jag tänker på. Vad händer nu?
Det är ju spännande. Nailbiter. Erik ligger där i sängen och ser assistenterna gå in och lösa av varann. Och han ligger där och ligger där och ligger där. Och så har han ångest redan, va? För att det är december. Han är inte glad över jul. Och det, vi behöver inte spola fram så långt som ett år med Erik, utan han tar Olles permobil och kör ner den över ett stup. Nej, men det är så enkelt.
Är det verkligen så enkelt?
Det finns, jag har dåliga sidor, det är psyket. Du har dåliga sidor, det är kroppen. Om vi sätter ihop dem så blir det dels en jävla vinnarmaskin i min kropp då. Du vet, det är magrutor både på magen och på prefrontalkortex. Alltså hjärnbarken är en jävla stor abs-mage bara. Och sen, så det är liksom big brain, big dick. Och vad heter det? Eller något, jag vet inte. Det var konstigt. Men du fattar, bra kropp och bra psyke. Och sen så har vi också biprodukten. Det kan man ju inte förneka liksom. Vi har biprodukten.
Mm-hmm.
Och det är ju bara rätt ner för stupet, va?
Jag vet inte, fråga. Just det, jag vet inte.
Håller du inte med?
Det blir jättesvårt för mig att säga att du, om du hade suttit mina stor hade du liksom kört ner för stupet.
Nej, men Olle, jag har ju försökt ta livet av mig som det är nu.
Jo, men det blir ändå liksom, jag tycker att du förenklar lite ändå.
Så det, vad hade det hänt då?
Det är väldigt snällt då, det är att du bygger mig som att du har ett hjärnpsyke.
Ja, men det tänker jag att du har. Kanske inte intelligens nödvändigtvis särskilt mycket. Den är nog strax under medel. Men alltså att du pallar, du har pannben.
Ja, jag vet inte om det hade varit så enkelt. Jag menar, du fick ju ingen pannben därför att du fick ju allt du liksom önskade. Jag menar, det vill säga att man är som ett så monumentalt framgångsrik pappa. Man får alla iPads när man är 10 år. Man får det så att liksom det. Då försvinner pannben och höjer liksom.
Så var det fan inte.
Jag är vuxen
inte.
Nu.
Du, det där kom när jag blev typ 12-13. Då fick han in. Du ska inte börja snacka.
Det är inte undra på att du med den oerhört privilegierade uppresten är rätt in i kultureliten inte får pannben. Det tror jag inte många har.
Nej, just det.
Men hade du som jag växt upp i en vanlig arbetarfamilj, ett vanligt villamöde, då hade du nog liksom inte blivit så förvånad när det var så här, nej, vi har inte råd med en helt ny bostad i LA.
Alltså jag kan säga så här, förutom det som hände då när det började gå bra för honom när jag var 12-13, fram tills det så hade vi mycket, mycket mindre pengar än du hade.
Ni bodde i en fucking kyrka.
Ja, vi bodde i lägenhet. Nej, tills det hände. Jo, tills det hände bodde vi i lägenhet. Och det är det jag menar. Du ska inte snacka skit, va? Men du har ju däremot vuxit upp som ett haveri. Alltså, eller du är en... du är hämtad på en soptipp någonstans. Och vad heter det? Du är ett hemmabygge. Jag tror du hade varit stark om du fick den chansen. Hade inte du lyckats bättre än jag gör med mina förutsättningar?
Nej, jag tror jag inte.
Åh, fan.
Jag vet inte, det är så enkelt det där. Det kändes roligt att säga, ja, det hade jag. Men jag vet inte, jag tycker det känns rätt att ta det för givet bara.
Hur tror du jag hade lyckats då med dina förutsättningar?
Jag tror ju att du hade framförallt liksom behövt anställt 4 nya assistenter en gång i veckan för att du hade skällt ut dem efter en sekund.
Ja. Liksom. Ja, jag hade blivit det här att liksom stympa mig och klippa av mina möjligheter, det hade gjort mig helt galen.
Jag tror det.
Ja, verkligen. Ja, men det var ju spännande julsaker.
Ja, men det var jättespännande. Ändå, men fint med det.
Tack, Olle.
Det blir bra. Ska vi nöja oss?
Nej, det tycker jag.
Tack för att du har lyssnat.
Ja, tack.
Följ oss på diverse sociala medier.
Lyssna på, vad heter det, nästa vecka. Och lyssna på Sveriges framtid med mig och min kompis Anton. Nu måste jag passa på att pusha. Och följ oss på Instagram, precis.
Ja.
Erik Appelqvist och Olle Elfgren.
Yes.
Love.
Play, en del av